Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4 med mig, Gunnela Grell Lundgren. Och här, nu säger jag välkomna Lennart och Lennart.
Tackar.
Det är Lennart Lidén som ni har hört flera gånger på Tyresö Radio. Och senast i höstas när han pratade om sina solpaneler. Och den andra Lennart är jag gift med.
Ja, hej.
För ett tag sedan, Lennart Lidén, så ringde du mig och ville visa en bok som du nyligen hade läst. Och vad var det för bok?
Ja, det var en bok som titeln är Omställningen. Och den är skriven av en person som heter Jens Ergon. Han finns presenterad här som en mångårig reporter vid SVT:s Vetenskapens värld. Och där boken är ett antal reportage, artiklar som han har skrivit tidigare och som han har sammanställt i en bok. Och sen har han skrivit lite mera text också. Och varför jag tyckte att det här vill man gärna berätta om, det är ju det att idag så vi hör väldigt mycket om klimatproblemen och man känner att de är övermäktiga. Vad kan vi göra och vad kan världen göra? Världen verkar ju inte göra alls det som behövs för att vi ska undvika den här hela tiden uppvärmningen. Va?
Vad kan lilla jag göra?
Ja, vad kan jag göra? Och då, inte minst, det visar den här boken också exempel på vad som kan ske underifrån. Att du, genom att du och jag gör saker som faktiskt får betydelse.
Då läste jag boken.
Ja.
Och min Lennart läste också boken.
Ja.
Och så hade du förslaget att vi skulle samtala om boken,
ja,
på Tyresö Radio.
Ja.
Den är delad i två delar.
Ja. Den är delad i en första del som heter Förtvivlan. Och den tycker jag vi går förbi.
Ja, det har vi hört så många gånger, ja, ändå.
Det är allt eländet den som är. Men, och sen kommer det en som heter Hoppet. Men båda tycker jag i och för sig, båda de här delarna är väl dokumenterade. Ergon gör verkligen, han anstränger sig verkligen tycker jag för att ordentligt beskriva hela bilden, hela det gör.
Ja, det är inte någon partsinlaga från Greenpeace eller så, utan det är vetenskapligt belagt, tror jag, allt han skriver.
Ja, och han citerar ju ofta vedertagna källor och sånt, det gör han, ja.
Hör du, det har hänt mycket på senare år,
ja.
2014, 2015.
Och det tror jag är det som är, det är det en av poängerna med boken. Nämligen att är det så kanske att vi just nu befinner oss i någon slags brytpunkt där vindkraft och solel börjar bli billigare än den el som vi utvinner via fossila bränslen. Jag tyckte när man läser boken, det är otroligt vad mycket kol det fortfarande finns som man exploaterar. De går i konkurs. Många kolbolag går i konkurs. Men det är väldigt många som är kvar att jobba på. Ja.
Och sen en viktig grej här med sol och vind, tänker jag på, att det är ingen som tar slut.
Nej.
Utan det kommer ju att finnas.
Ja, det är en viktig sak att den är ju billig. Den är ju lättillgänglig. Det är klart att mycket solenergi går oss förbi. Men nu börjar vi kunna ta vara på en liten del av instrålningen. Och det är som sagt ingen direkt gräns. Det som är gränsen är ju mer att det är mörkt på natten. Va? Då hjälper inte solceller. Och det är inte alltid det blåser. Så att där uppkommer ett lagringsbehov också då. Va?
Men det fixar de en del.
Ja, det finns, det jobbar man ju mycket på, att utveckla batterier av olika, ja, precis. Till exempel i elbilarna.
Tesla.
Ja.
Det finns ju så mycket fossila bränslen kvar i jorden. Kan du förklara varför det inte är så smart att elda upp dem så länge de finns?
De fossila bränslena har ju den nackdelen att det blir skadliga utsläpp utav dem. Och utsläppen är ju ett stort problem idag. Och hur ska man få ner utsläppen? Om vi vore riktigt rationella så skulle man låta allt kol och all olja i princip ligga kvar i jorden.
Växterna behöver ju koldioxid.
Ja.
Vi andas ju ut koldioxid.
Ja. Jo då, men ja, det koldioxid finns, men det är ju ett överskott.
Mm. Och regnskogarna minskar.
Ja.
För de tog ju också upp mängder med koldioxid.
Ja. Ja.
Man har ju gjort försök med att leda ner koldioxiden tillbaka ner i jorden. Men det var inte så smart.
Man har ju försökt det och man gör ju det. Men det verkar ju lite vanskligt faktiskt. Att man ska. Det finns ännu häftigare förslag. Det är ju att om vi nu inte kan hindra att det fortsätter att bildas koldioxid, så kan vi dammsuga atmosfären så småningom. Då har vi fått upp den i atmosfären. Och den ska vi sen damm. Det finns faktiskt idéer om det, att man ska dammsuga den. Men frågan är hur långt man är borta ifrån verkligheten.
Ja. Då. Det kostar rätt så mycket att ta upp oljan också.
Ja, och särskilt nu det är ju så att det bizarra är ju att trots den här faran som man är medveten om, den skadliga effekten utav koldioxiden, så fortsätter man då att hitta dels att bruka de oljefält som redan finns och sen att hitta nya oljefält. Och det blir ju dyrare. Det som är ett problem för oljeindustrin, det är ju då att hitta fyndigheter som är brukbara till ett rimligt pris.
Ja, det får man ju borra djupare och djupare och då blir det dyrare och dyrare.
Ja, dels blir det och så det här med till exempel oljesanden som i Kanada har man, eller oljan i en slags sandröra.
Det är visst allra värst.
Och det finns, jag vet inte vilket som är värst, om det är det eller om det är det här med oljeskiffer. Det finns ju också. Då borrar man sig ner till ett skifferlager, ett oljeskifferlager. Och så spränger man där nere och sen sprutar man vatten för att försöka få upp den här oljan. Och samtidigt riskerar man att förstöra grundvatten och sånt. Så att det är många kommuner i världen som inte har velat tillåta den typen av oljeupptagning, men den är också dyr. Det blir dyrt att åka upp till några ishav och försöka. Det har också funnits. Du nämnde Greenpeace.
Ja,
de har ju några gånger lyckats avvärja såna här. Det var inte Shell som var uppe i ishavet men som fick packa igen därför att på grund av den uppmärksamhet som Greenpeace utsatte dem för.
Nu tycker jag att ni har kommit för långt bort ifrån boken här.
Jag satt just och tänkte på det.
Boken Omställningen, särskilt det kapitel då som handlar om hopp. Det talar ju om, eller författaren talar om här, vad som faktiskt är på gång, vilket vi många, inte minst vi svenskar, har missat att det här med sol- och vindenergi faktiskt kommer. Och jag tycker ju här, nu Sverige är lite kyrkan, men jag tycker Miljöpartiet har varit alldeles för flata här. De har ju aldrig pratat om hur snabbt det här har gått egentligen, att vi är på väg. De ligger väldigt lågt. Men vad som faktiskt håller på att hända här, det är ju, man kan säga, det är skadligt här med koldioxiden, vi håller på att värma upp jorden för mycket. Allt det här framgår av den här boken och alla, det finns hur mycket fakta som helst. Men poängen här i boken är ju att det här med solenergi har kommit så mycket längre än vi faktiskt här i Sverige har en aning om. Och omställningen har lett, den ledande nationen i det här, det är ju Tyskland.
Ja.
Och som har sitt energivände Och det fattade i alla fall jag någon gång när, efter Fukushima, när man skulle stänga ner all kärnkraft. Man undrar, hur ska det här gå? Kan väl inte göra, hur får de energi? Ja, men det, nu läser man boken, då får man klart för sig att redan på 1990-talet hade de börjat att svänga om i Tyskland, så det är ju fantastiskt. Och bara för några år sedan så hade vi en cykelsemester nere i Tyskland, och då lade jag märke till vart och vart annat hustak hade ju solpaneler där nere. Så det är någonting som är på gång som vi faktiskt har missat här i Sverige.
Ja, det har skrivits alldeles för lite, tycker jag, i våra dagliga tidningar om hur långt andra länder har kommit.
Ja, och hur långt vindkraften har kommit och solenergin. En, tycker jag, häpnadsväckande uppgift i boken, det är ju att vindkraftens produktionskraft idag i världen är större än kärnkraftens samlade produktionskraft.
Och det vet man ju inte av sig själv.
Nej. Men det är klart, alla små vindkraftverk, alla de, och plus de problem som kärnkraften har. Och det som är intressant, apropå det du säger, det är också då att de här blir billigare. Det blir billigare att utveckla solceller och kärnkraft. Men när det gäller oljeutvinning eller fossila bränslen, då har man redan nått till en mogen nivå. Det går inte att utveckla. Där kan man inte utveckla tekniken ytterligare.
Inte och man sänker kostnaderna.
Nej, och kärnkraften, den blir hela tiden bara dyrare i sin utveckling.
Mm. Det som vi tyvärr, och det har jag ingen koll på egentligen, men du är inne här på vindkraft. Det vi läst de senaste månaderna här i svenska tidningar, det är ju att vindkraften är ett fiasko här. De kommer förlora massor med pengar, alla som har investerat i vindkraft här. Och det låter ju inte bra naturligtvis. Men här borde man ju ta rätt på mera fakta då, om hur ligger det till egentligen med vindkraftutbyggnaden och sånt. För i den här boken så propageras det ju för både för vind och för solceller. Och sen får vi då motstridiga uppgifter att vindkraften är katastrof egentligen i Sverige. Har du läst om det också?
Ja, men energibolagen har ju hela tiden, även i Tyskland, varit helt emot den här utvecklingen. Och de har sagt att just den här varierande energin som vi får genom solcellerna som jobbar på dagen, och genom vindkraften som jobbar när det blåser, den här varierande energin, det är en väldig påfrestning för elnäten. Och de har sagt att nu har man nått smärtgränsen. Det har de sagt hela tiden, men de har hela tiden fått flytta fram smärtgränsen, för det har inte hänt något allvarligt med elnäten, som i Tyskland anses vara väldigt god kvalitet.
Och fåglarna har ju inte mått bra utav att fastna i vindkraftverken.
Nej, och det är väl riktigt antagligen. Det tror jag är riktigt att det går åt en del fåglar. Mm. Det gör det.
Det tror jag också. Ja. För det fanns en man i Tyskland som du var rätt intresserad av. Hans Josef någonting.
Hans Josef Fell.
Så var det.
Ja, det var så här att mot slutet utav 80-talet, då var ju solceller, det var en perifer och en dyrbar nisch kan man säga. Och det fanns i rymdfarkoster, och det fanns i på avlägsna platser där det inte fanns någon el. Kunde man ha lite solceller, men intresset för solcellerna, det tynade bort. Men dock inte i Västtyskland. För där drömde man om den här energivände. Och Tjernobyl-olyckan som var då på 80-talet hade gett kraft åt kärnkraftsmotståndet framförallt. Och den här, det finns någon tysk liten stad i Bayern som heter Hammelburg. Och där fanns den här, som du nämnde, Hans Josef Fell. Och han installerade solceller på sitt tak i början av 90-talet. Och han hade även förresten solfångare, alltså med vatten i det, för som han beredde varmvatten också i. Det hade han också på taket, både solceller och solfångare.
Solceller gör man el av?
Solcellerna, de baseras ofta på kisel eller någonting, halvledare som, som man gör el av, ja. Men solfångare, med det brukar man mena de vattenfyllda systemen som man värmer vatten och som kan bidra till värmen i huset eller till duschvattnet och så.
Finns det något gemensamt namn som man, det är lite svårt att hålla isär dem där, tycker jag. Solpaneler kanske man kan säga.
För mig är solpaneler elpaneler. Det kanske är, det kanske går bra att säga på den.
Man förstår i alla fall.
Ja. Men Fäll då, han startade ett lokalt energikooperativ för produktion av förnybar el då. Och det var då en av de första många lokala grupper som så småningom tillkom. Och det som är intressant, det är just det här att det har skett en väldig utveckling underifrån. Elbolagen och även politiker sa att det här var ju löjligt att tro att man skulle åstadkomma någonting med vindkraft, vindsnurror och med solel. Och idag har det skett en otrolig utveckling. Och det har varit då en verkligen exponentiell utveckling på det.
Men han var politiker också, den här
han mannen. Han blev så småningom politiker. Och han blev till och med invald i riksdagen. Det som han lyckades med, det var att få till stånd även en lagändring som gjorde att man konstruerade en inmatningstariff. De som hade solceller till exempel, de matade in sitt överskott på elnätet och de fick betalt. Och i Tyskland var det, vi har något liknande system i Sverige, men det är inte lika generöst som i Tyskland. För i Tyskland fick man fick ersättning för hela investeringskostnaden som man gjorde. Den fick man ersättning för.
Det är ganska mycket pengar det.
Ja, det var mycket pengar. Det kostade ju tyska folket naturligtvis, för elen blev ganska dyr under en tid. Tyskarna, det måste man säga, de gjorde en enorm insats. Till och med Thomas Kåberger, som är professor vid Chalmers och som är expert på förnybar el. Han säger det att Tyskland räddade världen. Och det gjorde de genom att de tog de här stora kostnaderna som var när man började installera förnybar el. Och som idag då börjar bli väldigt konkurrenskraftig prismässigt. Men det var den inte då. Tyskarna gjorde, de tog på sig kostnaden. Och idag är det kineserna som levererar. Mm. Det är de som gör solpanelerna.
De är ju verkligen motiverade med sin smutsiga luft att göra sig av med fossila bränslen.
Ja, och de stänger också. De har ju stora problem. De stänger ju en del kolgruvor då. Ja.
Mm. Ändå står det ju i boken här att det öppnas ju 2200 nya kolkraftverk på kort tid här. Alltså. Ja. Det pågår ju fortfarande en satsning på fossila bränslen.
Ja, men det har för mig att det står att år 2025, då kommer takten att minska. Takten nybyggda fossila användning.
Ja. Och jag tror att hittills så har man underskattat, hela tiden har man underskattat hur fort det ska gå med de förnybara bränslena. Och hela tiden har man trott att de fossila bränslena, att det har gått fortare. Det blir konkurser fortare än man tror. Men visst är det som du säger, det är häpnadsväckande vad mycket kolgruvor som finns i världen. Ja. Helt
En fortsatt satsning.
Ja. Ja.
Parallellt då med det här med.
Man har ju beräknat att det ska pika vid år 2025. Alltså börja gå neråt sen. Ja.
Jag tycker de som är intresserade av ämnet ska ta och beställa den här boken. Den heter alltså Omställningen och han heter författaren då Jens Ergon. Och själv bilda sin uppfattning för att se följa med här? Går det så här fort som det verkar enligt den här boken med den här omställningen eller inte? Sen finns det inte några direkta lösningar på allting i den här boken, utan men det är en bra grund att stå på hur man tror med det här. Är vi inne i klimatförstöring eller inte, så att säga?
Ja.
Och vad kan man i så fall göra? Och då ja, man måste ha en grund att stå på för att kunna ta till sig de här frågorna, och då är det en ganska lättläst bok det här ändå, för att
jag tycker den är riktigt spännande faktiskt.
Ja, det är nästan som en deckare.
Ja.
Det är för att
jag får intrycket att den är också väldigt kompakt på något sätt. Det är väldigt mycket kunskap i den, och han är omsorgsfull i sitt skrivande. Det känns som att han har bra på fötterna.
Han har tagit reda på mycket. Ja.
Ett problem som ju alltid elbolag och andra talar om, och det tycker jag det är värt att ta upp det problemet, för det är naturligtvis alltså den här strömmen, vi måste ha elströmmen i våra hushållsnät och har överhuvudtaget för att driva internet allt. Du måste ha en stabil ström hela tiden, annars går det inte. Du måste ha rätt frekvensområden och allting på det här. Och så du måste ju ha andra kraftkällor också än bara sol och vind. Du måste balansera med annat. Mm. Och det är väl här som en utmaning för teknikerna att se till att den här frågan löses. Men det kan du väl lösa.
Men det har ju kommit en väldigt bra grej, och det är litiumbatteriet.
Ja.
Som gör att man faktiskt kan lagra energin som kommer av sol och vind.
Mm. Och som utvecklas hela tiden. Ja, är det så med litiumbatteriet att det blir bättre och bättre också?
Jag tror det. De är ju lätta jämfört med gamla blybatterier.
Ja. Det är det de har i Tesla till exempel, i elbilen Tesla. Ja, det är väl i många elbilar som de har litiumbatterier.
Mm.
Och där är det också ungefär som med solcellspanelerna. Solcellspanelerna är 100 gånger billigare idag än de var på 70-talet. Och det är för att det produceras så väldigt mycket. Och när man producerar mycket litiumbatterier så blir det lite samma effekt. De blir billigare och bättre.
Och de är återvinningsbara.
Ja, ja. Tesla förresten har jag för mig. De har börjat göra villatak också.
Har de det? Du, den där bilden som du visade på.
Ja.
Du, det är i en tidning.
Jag kan be dig, Lennart, att du kan ge mig. Du kan beskriva. Det här är en tidning med en bild. Ja.
Den är från en ort, Freiburg i Tyskland, en stad som säkert många har varit i. Där vi har hela hustak som är fyllda med solpaneler, och de har till och med gjort så att de har förstorat taken så att de skjuter ut lite. Det blir som lite parasoller också. Ja. Det visar på att här satsas det väldigt mycket på solpaneler i Tyskland. Och det, som jag sa förut här, att det upptäckte vi när vi cyklade för några år sedan ner i Tyskland. Att de låg ju långt framme där med solpaneler på villatak och så. Men det är inte helt okontroversiellt heller med de kisel och annat som måste till för att kunna tillverka de här. Så att vi är inte framme vid alla lösningar ännu, men
men det finns hopp.
Det finns hopp, och det är det man ska läsa om i den här boken Omställningen. Så jag tycker att det är den bästa början, att läsa lite och lära sig mer om det här.
Mm. Men du har ju solpaneler på båten sedan många år tillbaks.
Ja, och nu det är ju allt fler. Du kan inte se en fritidsbåt ute i Stockholms skärgård utan solpaneler idag.
Hur mycket hjälp tycker du att du får av solpanelerna?
Ja, vi har i alla fall så mycket hjälp. Vi har en segelbåt och vi driver ju vårt kylskåp och vi driver den elektronik, och det blir mer och mer i alla båtar nu för tiden. Så att det klaras ju med solpanel egentligen.
Så du har verkligen sett användningen utav solpanelerna, hur effektiva de faktiskt är.
Ja, och har blivit mer effektiva på senare tiden än förr, så att det är bra.
Apropå Tesla, så de bygger alltså tak, och tanken då är att då kan du lägga på ett solpaneltak på ditt hus när du producerar ett nytt hus. Och det taket blir billigare än om du lägger ett traditionellt tak på huset. Och då får du dessutom solpanelerna inbyggda i huset. Sen har de också någon idé, eller det finns, jag vet inte om ni såg i vårt program en dokumentär på tv för inte länge sedan som heter Att det våras för solen.
Jo, det
och där
det.
Såg man i Nederländerna var det. De jobbade, om vi som bor här i Fårdala, om vi tillsammans i tillräckligt antal skaffade oss elbilar, då skulle vi, och så skulle vi ha laddningsstolpar lite här och där i Fårdala. Då skulle elbilarnas batterier vara lagringsplatsen för energi. Det låter häftigt.
Ja, det
men,
låter häftigt.
Men det skulle det vara. Därför att då skulle vi ha laddningsstolpar här. Och antingen kör man till laddningsstolpen och laddar sitt batteri. Eller så levererar man överskott. Och är vi många som gör det så kan vi tillsammans få ihop en batterikapacitet som är tillräckligt för oss för att vi ska klara när det är mörkt och när det inte blåser och så. Häftigt.
Har vi lagt ner fiberkablar så ska vi väl kunna lösa det där.
Ja.
Men det står ju också i boken att allt är ju fortfarande i sin linda. Det kommer att ta tid.
Ja.
Jo, men det viktiga med den här boken egentligen, det är väl att säga att vi är inne i en brytningsfas. Det är en omställning som håller på att ske. Och det är väl bra ju flera som bejakar den och hakar på den här omställningen, desto bättre kan den ju gå.
Mm. Ett problem är ju Indien, där användningen av fossila bränslen tydligen ökar väldeliga.
Mm.
Men inom EU, påstår han i boken, så är utsläppen av fossila bränslen på väg ner.
Mm.
Så det är det lilla hoppet.
Ja.
Egentligen.
Jo, men även Indien satsar stort på solpaneler.
Gör de?
Jajamensan. Så att det är på gång överallt egentligen.
Är det inte så också, står inte det någonstans i boken, att utsläppen av koldioxidgas har planat av eller minskat nästan, det är på gränsen att det står lite still.
Mm.
Och vad beror det på? Jo, det beror på Kina. Det beror på att kineserna faktiskt, förutom att de tillverkar väldigt mycket solceller, så stryper de sin koldioxidproduktion faktiskt. Det beror inte på att vi i västerlandet, vi har redan gjort en del på den kanten. Men nu verkar det vara Kina som gör väldigt mycket.
Mm. Ja. Han skriver också om att det är en 25-årsprognos. Att kolets användning är på slutet eftersom det blir så dyrbart.
Så dyrt att göra.
Så är det. Och oljan, den räcker i 15-20 år till. Men gasen är också på väg neråt.
Ja, man kan hysa många tvivel eller ha många idéer. Är det någon fara där klimatet eller så? Ja, vad vi vet nu det är att det var en konferens i Rio för ett antal år sedan. Vi hade en ny i Japan för ett antal år sedan och sen ledde det till FN hade en konferens i Köpenhamn för ett antal år sedan och sen kom det för 2 år sedan ett möte i Paris och det som faktiskt hände det var ju att då gick alla länders regeringar samman och skrev på ett papper att vi måste jobba med den här klimatomställningen. Man la inget tak på vad var och en måste åstadkomma och det har många klagat på men det kanske var smart. Var och en ska göra det de kan.
Mm.
Och det vi kan hoppas på, och inte bara hoppas utan kommer att hända, det är ju att Kina ställer om. Det är den verkligen stora boven i det här. Och det gör de för annars går hela Kinas befolkning under.
Ja, de håller ju på. De kan ju inte se något
där annars. Där är ju hoppet egentligen. Och sen får alla andra hoppa på också.
Ja, men jag håller med det du säger, men jag skulle vilja säga också att Kina gör väldigt mycket idag faktiskt. De har tagit det här på allvar och jag har uppfattat att utifrån sitt bedrövliga utgångsläge så har de också tagit det på allvar och försöker verkligen förändra. Så att Kina, ja, jag kan hysa en viss optimism verkligen när det gäller Kina.
Så man kan väl nästan säga att det är på G, i alla fall.
Ja, ja.
Men alla är medvetna om att det kommer att ta tid.
Ja.
Och då pratar vi om decennier.
Ja, men ofta så tror jag att vi överskattar den, när ett skeende förändras och det blir en sån här verklig omställning. Då kan det gå fortare än man anar. Den hundrade apan, kommer ni ihåg vad det var?
Nej.
Ja, jag kommer knappast ihåg det själv. Men det var på en ö någonstans där man studerade apornas liv. Och då var det någon ö, tror jag, där de ändrade sig på grund av några yttre... Jag skulle inte ta i det här därför att jag kommer så dåligt ihåg det. Men poängen var med den hundrade apan, det var att när ett visst antal apor hade förändrat sitt beteendemönster, då plötsligt, när de var uppe i hundrade apan, då ändrades det över hela linjen, så att säga. Och det var lite mytiskt det här. Det var rätt fantastiskt. Det finns en bok som heter Den hundrade apan. Där kan man läsa om det.
Ja, vad kul. Ja, tack.
Ja.
Boken som vi har läst och pratat om här heter alltså Omställningen av vetenskapsjournalisten Jens Ergon. Så här står det på bokens baksida bland annat. Efter år av allt djupare hopplöshet ser Jens Ergon en överraskande vändning. En politisk märklig kombination av stat och marknad håller på att förflytta spelplanen. Kina måste stoppa smogen. Tyskland vill bli av med kärnkraften. Och Kalifornien vill via sin egen omställning bli marknadsledande kring allt förnybart. Och så vidare.
Han säger inte att nu är den här förändringen på gång. Utan han säger att kanske är den på gång nu. Kanske är vi vid brytpunkten. Han dokumenterar olika skäl som talar för det på något sätt.
Just.
Men han är också försiktig. Och jag vet inte om vi då i det vi har gjort nu i det samtalet har tagit ut svängarna för mycket genom att så att det låter som att vi talar om att nu är en stor omställning på gång här.
Vi kanske får lov att ta hit Jens Ergon.
Ja.
Kära lyssnare, läs gärna boken. Den finns på biblioteket. Och de ni har hört nu här samtala om omställningen från fossila bränslen till sol- och vindkraft. Det är Lennart Lidén och Lennart Lundgren. Och jag heter Gunnel Agrell Lundgren. Och det är på Radio Tyresö 91,4. Hej då!
Ja, hej då!